Välkommen till jakten på Eldorado. Det är vi som är macheten i lågprisdjungeln. Följ med oss i sökandet efter det verkliga guldet, den billiga maten. För alla äter vi ju mat. Och att köpa mat är ett nödvändigt ont. Man kan hitta billig mat. Och då har man hittat guld, kan man säga. Då har man hittat sitt Eldorado. Ingen säger väl nej till en billigare matkasse. Så är det ju. Och det här är podden som kombinerar konsumentupplysning, vardagsekonomi, mat och humor. Det här är podden där vi testar billig mat och billiga produkter av märket Eldorado. Får vi den billiga matkassen? Eller får vi bara den billigt kassa maten? Det ska vi utforska i jakten på Eldorado. Eldorado. Mytens Eldorado.
Eldorado, smaka på det ordet. Det är ju en mytologisk utopi som kommer någonstans i Sydamerika. Och det är verkligen fyllt av rikedomar och guld. Egentligen så uppstod myten när de spanska conquistadorerna på 1500-talet drog runt i Mellan- och Sydamerika. Och det bidrog absolut till att locka en massa expeditioner till Sydamerika. Det sägs att den sägnen den föddes egentligen när de kom till Peru, och det var på 1500-talet. Spanjorerna kunde inte tro sina ögon. De hade ju sett Inkarikets stora skatter, och de templerna kunde vara täckta på väggarna med guld, och det fick naturligtvis människorna att drömma och fantisera. Och det växte, och det blev en hel stad och ett berg eller en sjö som var täckt av guld. Så myten om El Dorado, alltså den förgyllde, spreds till Spanien och vidare i Europa. Och det lockade en mängd lyckosökare. Många expeditioner kom för att söka efter El Dorado, men ingen lyckades. Så jakten på Eldorado har kostat många människoliv, och det området som man menar skulle innehålla Eldorado är numera ett skyddat område. Men det hindrar ju inte att myten om skatten lever vidare och att många drömmer att hitta den guldfyllda sjön eller den förgyllda staden.
Det är ju så, man vet ju inte fortfarande om det är en myt eller om det finns någon sanning där, någonting som vi inte har hittat fortfarande.
Spännande.
Ja, men vi vill gräva vårt eget guld. Vi letar efter billig mat av märket Eldorado. Det är därför vi sitter här.
Yes.
Och vi som är på expedition, det är jag, Daniel Lennér.
Och Mick Calvert.
Och vi har testat lite billiga produkter här som vi har hittat i Willys matbutik.
Vilket äventyr.
Vilket äventyr. Olidlig spänning. Har du käkat allting på dagordningen?
Nej, inte riktigt. Jag har till exempel inte ätit plast.
Nej.
Jag hade plast hemma.
Ja,
Och vita bönor, det är faktiskt en ganska äcklig studentmat. Det är billigt som bara den, och det smakar inte mycket mer än ketchupaktigt.
Så du har förätit det och kan inte äta det? Är det så?
Ungefär så. Alltså. Man måste nog krydda upp det ganska hårt om det ska gå
in. Jag hade ju också en sån nära döden upplevelse med de här sardinerna, kan jag säga. Men jag tror vi kommer till det.
Okej.
Okay. Hur, ja, det här börjar ju med egentligen, om vi ska ta det från början då, att jag gick till Willys på lunchen. Och sen shoppade jag loss så mycket som jag hann där i farten. Av märket Eldorado. Så jag köpte här, om jag ska dra kvittot här, så köpte jag tandborste, folie, mjölkchoklad, chips, massariner, geléhallon, vita bönor, champinjoner, burkchampinjoner skivade, stångsparris, sardiner och snabbnudlar. Allt detta av märket Eldorado. Sen stod detta på mitt kontor i sista 2 veckor eller någonting. Mm. Tills jag hookade upp med mick och skickade en bild på mina inköp. Och frågade, är du på att göra en podd på detta? Och du var på med en gång.
Ja, jag tyckte det lät helt galet. Liksom.
Så att nu är vi igång. Du gick och köpte samma saker ungefär.
Ja, förutom till exempel just vita bönor som är en riktig hatprodukt.
Okej.
Okay, men det var jättespännande att se allt det här framför sig och så försöka få ihop det. Vissa grejer är ju lätta att testa. Så. Men vi kan väl ta en och en?
Ja, och som sagt, jag har någon svart punkt här på listan som jag inte har testat än. Men det spar vi kanske till nästa avsnitt. Var ska vi börja?
Vi kan väl göra färdigt de där vita bönorna, tycker jag. Vad tyckte du om vita bönor? Alltså? En burk, väldigt billiga vita bönor. De är extremt mycket mat för de små pengarna.
Alltså, jag gillar ju vita bönor, men jag äter det så extremt sällan. Så att det är ju därför jag tycker att det är okej att ta ibland. Alltså.
Vad kryddar du med?
Jag brukar ta lite svartpeppar. Mm. Och sen brukar jag käka ihop en stekta ägg eller någonting.
Mm, ja, det är klart. När man börjar sen
så
blanda
det. Lite så här brittisk frukost. Billighetsvarianten.
Ja.
Och då funkar de ganska bra, tycker jag. Alltså, Heinz vita bönor är ju, om man säger, märkesalternativet. Mm. Fast de här funkar om man inte är så kräsen.
Och inte är det mycket pengar man betalar för ett par sån bönburk.
Nej.
En hel måltid liksom.
Vad är det? Det är så mycket som 4,50.
Ja, det är fantastiskt billigt egentligen. Man kan hålla på med lite olika kryddor och lägga till olika saker och ett par ägg och allt möjligt till. Så blir det ju liksom en hel måltid med en gång, alltså, för små pengar.
Men de är ju lite sämre än de här märkesbönorna, det får jag ju erkänna. Alltså.
Ja, förmodligen har de några väldigt billiga tillsatser. Alltså.
Och du vågar inte prova ens?
Nej, jag höll mig undan för det. Jag visste inte. Ja, det är så här. Vi har faktiskt stående hemma andra vita bönor och de har stått där nu sedan vi flyttade in i huset. Det är 5 år sedan. Så det här är mitt svar. Okay. Så jag är ingen sån vita bönfrälst person. Precis, det känns som att...
Ja, inte ens en podd kunde motivera dig att käka dem.
Nej, faktiskt inte. Då hade jag, nej, inte att köpa mera i alla fall. Men jag hade en del andra bra upplevelser istället. Sparrisen till exempel. Vit stångsparris. Jag har aldrig hört någonting som... just heter vit. Ja, vit sparris är ju den som inte är grön sparris, givetvis. Den som har varit täckt, den har växt bara under jorden, faktiskt.
Ja, okej.
Okay. Och därför så blir den blek och vit.
Du har researchat sparris alltså inför det här?
Jag har ätit olika sparris tidigare. Sparris gör ju att man luktar konstigt. Det är till och med så att kisset kan lukta konstigt och sådär, men man kan få väldigt... Aha. Ja, det går ut i kroppen, alltså lukten på något sätt. Alltså.
Vad tråkigt, för jag har ju positiva associationer med sparris. Jag tycker det smakar gott och luktar gott.
Ja, man ska bara inte äta för mycket. Nej. Men både vit och grön sparris har olika... har olika användningsområden, tycker jag. Och jag menar, grön sparris används jättemycket i restaurangsituationer och så. Snygga tallrikar och så ligger det några stackars sparrisar, gröna sparrisar. Så. Men de här var fantastiska. Man kunde liksom lite kryddor på, salt och peppar och så massa vitlök. Det var inte alls dumt. Alltså. Det skulle kunna passa till massa saker, både ris och pasta. Och så.
Det väcker ju frågan om vi fuskar här när vi köper Eldorado-mat och så spicar upp den med massa kryddor.
Då skulle jag vilja säga att det är faktiskt nödvändigt. Det är väldigt lite av Eldorado-maten som jag tror man kan äta rakt av när den kommer ur en gammal trött plåtburk.
Men ska vi inte enas om det att vi åtminstone provar och smakar lite grann okryddat? Så, i rent studiesyfte.
Alltså, det är jag med på. En vit stångsparrisburk, den kan alltså stå nu i minst 2,5 år till. Utan vidare i hyllan. Så att visst är det. Det är ju stapelmat också. Det är ju sånt som man kan ha stående.
I mina anteckningar här har jag ifrågasatt, finns det någon annan sparris än vit stångformad? Och det säger du att det finns då?
Mm. Grön sparris växer då åtminstone tidvis över jorden, och därför så får den en grön snygg form. Men den måste vara väldigt ung, tror jag. Och det märker man också när man äter den, att de godaste bitarna är de yttre. Och så en bit ner så börjar det bli väldigt träigt och konstigt.
Liksom. Det är sån sparris man köper färsk i ett knippe. Så här.
Yes.
Ja, okej. Okay. Ja, just det. Men den är ju utom tävlan, den kan vi inte jämföra med. För nu är det konserverad vit stångsparris här vi snackar.
Och det är ju ganska, alltså det påminner lite grann om någon slags slämmig bläckfiskarm eller någonting väldigt... inte ett sägande egentligen i grunden.
Jag har skrivit det. Lite slimy, slimmy konsistens har jag gjort en notering på här. Lite vattnig smak. Men ändå viss sparrissmak. Mm-hmm. Så att det bygger på hur höga krav man har egentligen här när man äter den här sparrisen.
Eller när man äter Eldorado-produkter. Självklart. Jag menar, vi pratar ju inte liksom gourmetmat nu, utan vi pratar ju någon slags vardagskäk, eller hur?
Ja. Alltså Eldorado överlag är ju det här märket som, ja, det duger. Det funkar liksom. Det är ju det vi ska utröna i den här podden, om det funkar eller inte kan man säga.
Och ibland, ja, men det är, ja, ibland så känns det ju verkligen som att, ja, men om jag nu tar det här, okej, okay, det smakar så här, inte jättespännande, men jag kan använda det och jag kan puffa till det.
Och jag tänker att i vissa fall så kanske det är mer än funkar. I vissa fall kanske det är guldvärt liksom.
Det kommer vi se snart.
Ja, ska vi snacka champinjoner då?
Skivade champinjoner föreslår jag då.
Skivade burkchampinjoner av märket Eldorado.
Billiga grejer.
8,50 för 400 gram. En stor fin burk.
Ja. Alltså, det är ju faktiskt så att det är lite industrifeeling över dem. Ja, när jag hällde upp dem så tänkte jag, jag bryner dem lite grann i stekpannan. Åtminstone måste få någon fart på dem. Krydda på lite grann också, för de är ju väldigt, alltså de är väldigt distinkta men känns väldigt gummiaktiga. Så jag liksom tänkte så här, har de verkligen sett mörker och jord, de här champinjonerna, eller hur är de verkligen odlade?
Är de födda i burken, eller hur står det till egentligen?
Ja, lite så. Du gillar den här gummikonsistensen lite?
Ja, alltså jag brukar inte ha några problem med det, och jag tyckte att de här, alltså de funkar alltså.
Mm.
De funkar.
Men det är ju så, det är mycket mat igen för ganska små pengar. Och man kan liksom, om du bara tar en sån champignon i munnen och försöker äta på den så blir du väldigt besviken. Men lägg den i mat, va? Tillsammans med någonting annat. Och så fort man börjar hitta på saker så är det ju liksom någon slags basgrej.
Uppblandat med så funkar det,
mm.
Kort sagt.
Absolut.
Ja, vi kanske håller det där.
Jag tror det blir lagom för dem.
Det funkar. Tummer upp.
Mm.
8,50, det är ju närmare en 10 ändå. Det är ju ändå som man börjar ställa lite krav, tycker jag.
Ja.
Kostar någonting 4,90, liksom, då är det femman. Alltså, då tar jag vilken skit som helst. Alltså. Men är det närmare en 10, då vill jag ha lite.
Vad var det som kostade 6,90? Det var sardinerna, va? Fan, det var helt... 6,50 för en hel burk med exklusiva fiskar i olja. Nu tog inte jag med mig den burken, det var ju jävligt dumt.
Du, ska vi dyka in på sardinerna?
Ja, det kan vi mycket väl göra, för då har du en del att säga, va?
De kostar alltså 6,50, jag har skrivit. 6,90 säger du?
Nej, 6,50.
6,50.
Ja, för ganska mycket ändå.
Och då ställer jag direkt frågan, den här tonfiskfrågan. Hur många oskyldiga delfiner har man dödat egentligen för att få den här burken med sardiner?
Alltså jag är inte riktigt säker på att det är kalasföda för delfiner. Det som är problemet med tonfisk, eftersom du tar upp det, det är ju att tonfisken går högt, eller går en bit ner i vattnet och ovanför simmar delfinerna. Och när man då tar och omringar med en stor not, ringnot, hela det här tonfiskstimmet, så får man med delfiner in i nätet, och om man inte är väldigt försiktig och släpper ut dem så kommer de att drunkna i nätet. Det är det som är grejen.
Du är ganska insatt i det här, som jag försökte hitta en komisk approach på det här med att döda delfiner. Det tycker ju alla är väldigt hemskt och väldigt tragiskt, och det är det ju, för det är ju fina djur och så här. Men sen är det samtidigt så här att de här andra djuren, tonfisken liksom, de skiter man i, de bryr man sig inte om, de äter man upp.
Ja, det finns olika bestånd av tonfisk, och det finns en del tonfiskbestånd som man absolut inte ska fiska på i vissa regioner. Okay. Och där måste man nog säga att fisket är väldigt slumpartat för naturen, alltså, och för haven. Regleringen av fisket i haven är kass. Det är faktiskt många som är överens om det. Medan vissa tonfiskarter kanske det finns väldigt mycket av, och man kan säkert fortsätta att ta upp dem, och de reproducerar sig bra och sådär. Så det är ojämnt.
Men grejen med tonfisk och att man istället fångar delfiner istället av misstag, det är väl att tonfisk är väl så sjukt stor fisk. De är ju jättestora, sett på bilder.
Det är ingen småfisk.
Nej, och delfiner är också stora, vet vi.
Ännu större.
Sardiner är av naturen små, så att de kanske slinker emellan där i den fångsten.
Ja, jag tror sardiner, sardiner är ett problem, va? Du vet den här Gustav den tredjes sardiner och sådana där inlagda i fina askar som ser ut som små julklappar och så, som man kan se. Finns även på bredvid Eldorado-burkarna.
Om man råkar ta fel och ta den dyra sorten.
Exakt, och då är den dubbelt så dyr minst.
Ja.
Och det är inte ens sardiner. Utan det är det som man i Blekinge kallar brissling eller brässling. Och det är egentligen någon skarpsill. Alltså en sillfisk, fast en lite annorlunda än den vanliga sillen, strömming.
Det här med sill och strömming, det är väl generellt sett lite allmöjlig i bösfisk?
Nej, det är en egen fiskart, men den byter namn, nämligen någonstans på vägen mellan västkusten och östkusten.
Ja, just det.
Så blir den strömming, så det är exakt samma fisk, va?
Jag sitter här med en göteborgare som är stora fiskkunskaper, märker jag.
Ja, i alla fall så vet jag att sill är sill på västkusten och strömming på östkusten.
Just det, så är det.
Men sardiner är spännande, alltså. För sardiner, när man dyker ner i det och inser att Linné satte ett namn på sardiner som var en fisk som kunde bli upp till 20 centimeter ungefär. Så använder man alltså då andra fiskar som skarpsill då, som är en alternativ fisk. Det är en annan sillart. Då använder man den och så gör man sardiner av den, tror man.
Okay.
Och då blir EU förbannade. För det var många sardinfiskare som tyckte att så kan man ju inte hålla på och luras. Och därför så heter fisk i butikerna nu brissling.
Okay.
Men det finns också de som säger bristningsardiner.
Fult, vilka kunskaper du har, Mick.
Jag tyckte det var spännande med de här sardinerna, så jag var tvungen att googla lite på, alltså, runt på sardinerna. Så.
Vi skulle kunna göra en fiskpodd istället. Ja. Men vad tycker vi om sardiner fångade på Willys då, av märket Eldorado? Det är dags att komma till sak här, känner jag.
Men du var inte så förtjust, va?
Nej, alltså jag hade en nära döden upplevelse nästintill.
Surströmming?
Nej. Men alltså jag gillar ju sardiner i burk. De här guldfärgade burkarna som är så här avlånga som man öppnar. Så här med en sån här ringformad ögla och mosa lite i burken så här och lägger upp på en macka till exempel. Det brukar vi köra, jag och min sambo. Mm. Då köper vi de här trepacken på ICA Maxi av ett märke jag inte känner till. Gott någon gång ibland, inte varje dag så här, men någon gång ibland så här.
Men det är inte så att du tänker på makrill?
Jo, det gör jag nog.
Ja, för makrill säljs i stora mängder. Makrill i tomat. Och det är delar av makrill, för makrillen är en stor fisk. Jag tror makrill blir 50 centimeter, liksom 60 kanske.
Så du menar att det är ingen rättvis jämförelse riktigt?
Inte riktigt, alltså.
För det var min, liksom, det var min måttstock i huvudet när jag la upp de här på en macka igår kväll.
Då blev du besviken. Alltså en riktig sardin, va? Lyssna nu. Den ska man ta ut och man kapar noga av både huvud och gälar. Och ganska mycket av stjärten också. Bort med fenorna. Och sen så ligger den där med sitt tunna fjäll. Eller man, jag vet inte om man har kört den i någon fjällningsmaskin. Eller så ska den torka lite.
Okay.
Och när den har torkat, då lägger man den i olja. Alltså sen är den givetvis tarmar och sånt ute, va? Och då tar ju den till sig. Och då blir den en ganska fet, blank, väldigt speciell fisk med små ben som man ganska lätt kan svälja. Och man måste ju faktiskt gilla den här konstiga fisken om det ska vara en läckerhet, va? Men Eldorados sardin kändes väldigt mycket som en äkta sardin faktiskt.
Okej, okay. Så att du blev nöjd?
Jag blev överraskad. Jag har en kvar som jag ska... Det var tre stycken i burken. Och de fyllde verkligen ut burken, och jag vet inte vad oljan var för en olja, men 6,50 för hela den burken. Hallå, det är mycket fisk för pengarna.
Alltså jag fick kattmatsvibbar, så att två gick i min mage utan så mycket eftertanke. Och den kvarvarande gick i soppåsen faktiskt.
Katten då?
Ja, jag har ingen katt.
Synd.
Jag får kattmatsvibbar ändå ibland. Jag äter något äckligt.
Okej.
Ja. Men jag kände, nu har jag offrat mig för konsten här. Nu har jag ätit något jag tyckte illa om här. Och levde att berätta om det också.
Ja, men det är jättestor skillnad mellan sardiner i olja och makrill i tomatsås. Det är faktiskt två helt olika grejer.
Ja, jag trodde det var same same, men det var fel.
Men jag tror inte Eldorado har några makrill i tomatsås heller, va?
Vi får utforska detta till nästa gång.
Vi måste nog söka runt, tror jag.
Mm. Ut och fiska lite.
Mm.
I grumliga vatten. Och se vad man hittar. Ska vi lämna sardinerna där?
Ja. Yeah.
Har vi stimmat tillräckligt?
Jag tror det. Det blir faktiskt ganska roligt.
Det var ju rätt mycket gött i den här pösen som jag plockade ihop. Mycket så här okynnesmat. Mm. Chips och godis var en del.
Och massa ruiner.
Ja. Var ska vi börja i det göttiga?
Mm, vi kan väl börja där. Du, han ju prova ordentligt choklad. Jag är ju väldigt förtjust i choklad.
Ja. Den här Eldorado-chokladen. Man köper en chokladkaka. Jag har med mig den här i studion någonstans. Det ligger bort hos dig där.
Mm.
5,90 kostar den. Och det finns då mjölkchokladvariant. Och så finns det en chokladvariant med krossade nötter i, tror jag. Och så finns det en mörk chokladvariant som jag undviker lite, för så nyttig är jag inte. Men den här mjölkchokladen, alltså den är ett där guilty pleasure jag har alltså. Den köper jag ibland och trycker i mig på en kvart.
Det ger ganska mycket energi, ja.
Men så här, om jag är sugen på choklad, då tycker jag att den, jag tycker den är lika god som märkesalternativet. Som
alltså,
börjar på ett märke som heter M.
Ja, just det. Om man tittar på det M-märket och så tittar man på innehållet, så tror jag att det är ungefär samma saker här. Och den säger minst 30% kakao. Och det är väl tveksamt om man får kalla det choklad i EU egentligen. Alltså det finns ju ingen chokladtillverkare som skulle nöja sig med mindre än 50% kakao. Men den smakar mums.
Ja, jag tycker den funkar definitivt, och den är liksom ett funkar plus, så att jag köper den och konsumerar den liksom utan att göra en sån här podd.
Ja, okej. Okay. Under 6 kronor.
Så.
Ja.
Så den får du köpa och testa.
Absolut. 100 gram för 6 spänn.
Vad säger du om chipsen då?
Och det var en stor påse, ja.
Har du huggit in på den?
Jajamän, salt som 17. Alltså... De var väckade sådär som alla chips är, eller som många chips är. Och så var det salt. Jag köpte faktiskt den sour cream-varianten.
Då har du ju fuskat. Jag körde ju all naturell.
Aha, berätta om den.
Ja, de smakade billigt tyckte jag. Mm. De smakade salt. Och de var tunna, lite så här pappersartade i kvaliteten. Och man fick lite den här pappersaktiga smaken i munnen när man tuggade. Liksom en fadd smak. Det knaprade och knastrade i början, men sen så var det inte så gott alltså. Mm. Så jag var lite besviken.
Du tänkte oblat och kyrka eller vad det var?
Ja, nästan. Men du gillar sour cream-varianten?
Ja, det var ungefär lika ospännande och onyttigt som all annan. Liksom bukfylla som man liksom stoppar i sig på helgerna, va? Mm. Det var verkligen inte speciellt superspännande. Men det var väldigt salt, och det vet ju alla att det är grymt onyttigt.
Jag undrar om de är gjorda av riktiga potatisar alltså. Ja, men alltså, du vet de här Pringles chips, de här man köper i en sån här pappersrulle. De är inte gjorda av skivad potatis.
Vad är de gjorda av?
De är gjorda av potatismassa som man har formpressat.
Wow. Det är därför passar så bra i burken.
Ja, ja.
Okej.
Och den går de ut med liksom och sova. Och det kändes nästan som det här var något liknande.
Mm.
Jag vet inte, de var ju lite fläckiga och så här ibland, så man kan misstänka att det är riktig potatis. Jag vet inte. Men det var ju ingen så här smakupplevelse riktigt, kände jag.
Ja, det var chipsen. Inte, det var alltså de där lantchipsen, de är långt där borta liksom på den goda sidan av världen.
Ja. Fast andra sidan kostar Eldorado-varianten 9,90.
Alltså det är inga pengar.
Den ligger under
påse.
Den här magiska 10 kronan i pris.
Det är otroligt. För ett kvarts kilo.
Ja. Det kommer kunna bli lite lycklig också från pengarna.
Bjuda sina ovänner och så.
Jag blev inte så lycklig faktiskt. Alltså det är ju alltid så att första chipset i påsen eller i skålen är ju liksom gott. Mm. Och så var det även här, upplevde jag. Jag upplevde en liten begränsad mängd lycka. Men ändå lycka.
Inte dåligt alltså.
Nej, det räcker ju länge på sen. Och det brukar ju chips inte göra i vanliga fall. Så det är ju på plussidan.
Mm.
Ska vi gå vidare i vår lågprisdjungel?
Absolut. Ska vi gå in på de söta varorna?
Ja. Vilken vill du fiska upp?
Massarin.
Massarin. Detta fantastiska bakverk. 11,50 för 4 stycken.
Mm.
Det ger ungefär 12 kronor. Det ger ungefär 3 kronor styck. För det var ju 4 massariner man fick för priset.
Otroligt.
Vad tyckte du, Mick?
Jag tyckte faktiskt det var en väldigt tunn upplevelse. Mycket socker. Ganska ointressant. De var inte snygga. Men det är massariner sällan.
De ligger ju där i sin form liksom, nedtryckta.
Ja, aluminium. Man måste göra en ordentlig aluminiumåtervinning om man ska ha heden i behåll efteråt.
Ja, ja.
Det är ingenting som jag skulle kasta mig över här framöver, tror jag.
Jag kände ju att det var en sockerbomb. Jag kände, ska man mäta procent så är det nog 107% socker i den här jävla alltså, som ligger framför mig. Jag käkade en och sen var jag nöjd på massariner för en lång tid framöver, kände jag.
Mm.
Annars är jag svag för kakor och kex, alltså tar jag ett, då tar jag ett till och ett till och ett till. Och sen tar de slut.
Jag tänkte säga,
jag sitter där mätt.
Det syns på dig.
Tack.
Men det är likadant med mig faktiskt. Det sätter sig här någonstans vid midjan och man blir väldigt glad.
Oh,
det är galet liksom.
Oh. Nej, men de här kände jag att de här kunde äta en och sen vara nöjd. Så att det ger ju kanske ett litet plus i kanten då. För att de på något vis inbjuder till en begränsad konsumtion. Men,
det är ett ganska tråkigt sätt att handla. Och kan jag när jag har hittat riktigt dåliga massariner. Om jag köper dem så är det 4 stycken. Och då kommer de minst räcka 4 dagar.
Men det var så min sambo reagerade när jag kom hem med en kasse från Willys. Och så sa hon, har du handlat? Ja. Så här, ja, vad bra, vad har du handlat? Ja, jag har bara handlat grejer av märket Eldorado. Då ställer hon frågan, varför då?
Mm.
Och då svarar jag, nej, jag ska göra en podd.
Åh. Allt för radion.
Ja, vi kanske ska lämna massarinerna där.
Ja, de får ligga kvar i hyllan nästa gång.
Mycket socker för pengarna fick man.
Mm.
Ja. Vad säger du om geléhallonen då?
Ja, då är jag mer positiv till geléhallorna faktiskt. Jag har inte hunnit äta upp allihopa, men jag har... Ja, du kan prassla lite med påsen där.
Lite autentiskt prassel och lite autentisk smakning.
Alltså, det är så här va. Geléhallon smakar geléhallon. Och de är väl ungefär likadana som geléhallon. Mm. Är överallt. Lika goda, lika gelatinstinna. Som vanligt, vad som helst, godis liksom.
Mm. Nej, detta är med beröm godkänt tycker jag.
Mm.
Tycker jag är väldigt bra geléhallon. Som du säger, smakar som geléhallon ska.
Mm.
Mjuka, fin konsistens på. Sen ska vi inte gå in på vad gelatin är och var det kommer ifrån och sådär. Det blir en annan podd av otäck karaktär som behandlar det.
Ja, det blir det, det lovar jag.
Men alltså jag låter ju som en matmissbrukare här nu, alltså, men jag käkar upp hela påsen när jag testar.
Ja, jag hann inte med mer än halva. Mm.
Ja.
Nej, men alltså helt, jag menar det ska vara socker och det ska vara gummiaktigt, sådär lite gelé och liksom, de är röda och snygga. Och, ja, det var, om man tittar på kilopriset så är det faktiskt så att... Ja, det är inte mer än 30 kronor kilot liksom. Det är billigt.
5,50 för en påse geléhallon från Eldorado. Det är nästan lite för billigt, nu känner jag.
Nu läser du fel va?
Gör det.
Mm. 14,50.
Det här måste vi gå till roten med. Geléhallon, 100 gram, 5,50.
100 gram? Jag köpte 400 gram.
Ja, det förklarar saken.
Där förstår du varför jag har den kvar.
Varför du bara åt halva påsen och jag åt hela.
Du har ätit dubbelt så mycket som dig. Men det betyder att dina kostade, vad sa du, 5,50?
5,50 för 100 gram.
Ja, det är liksom 55 kronor kilot. Mina, de var mycket billigare.
Ja.
De kostade faktiskt bara ungefär 30 kronor kilot det.
Mm. Så det är en hälsofråga vad man väljer att köpa.
Just det. Den. Ja. Det var ju roligt.
Ja, men här ger vi tummen upp i lågprisdjungeln.
Absolut. Ja, när man har ätit godis så är det ju faktiskt så att då ska man inte vänta för länge innan man använder en tandborste. Så då köpte vi det.
Jajamän. För det finns ju också märket Eldorado. Och då får man 4 stycken tandborstar här i en inte så snyggt formgiven förpackning kanske. Till det trevliga priset 8,90.
Ja, de är löjligt billiga alltså. Jag tänker det var varje tandborste alltså, kostar lite pengar.
Jag ska ta ut den förpackningen här så du får känna på dem.
Mm.
I realtid här. Alltså den här ligger bra i handen tycker jag alltså. Mm. Känn på den.
Mm. Smidig. Har de här numera klassiska, vad det nu kallas, vulkningen mellan plast och gummi.
De här greppgummina, är de du tänker på? Eller?
Ja, och att de är totalt integrerade i själva skaftet. Liksom. Ja.
Jag måste säga att jag är imponerad alltså, för att vi har ju märkestandborstar hemma som vi köper typ av så här Colgate eller något annat, någon annan aktör på marknaden.
Mm.
Som har ett böjbart huvud så här och så där. Och de är ju dyrare än de här, kan jag säga.
Ja, de är dyrare än hela förpackningen, va? Det är det som är grejen.
Ja,
de kan vara dubbelt så dyra som hela förpackningen.
Ja,
alltså du får 6-7 stycken sådana här för en enda tandborste.
Och grejen är att den är bra att använda också. Jag är väldigt positivt överraskad. Det är testets stora överraskning den här gången, vågar jag påstå.
Okej, och jag har bara en invändning. För att göra dem lite hållbara så har de gjort borsten lite styva. Mm. Och det gillar inte mina tandhalsar. Så min tandläkare skulle säga, eller min tandhygienist faktiskt, skulle säga, det där är lite för hårt för dig. Du ska ha babytandborstar.
Finns det ju ett graderingssystem här? Det står medium på den här.
Som jag letade efter den mjuka tandborsten.
Jag tror inte det finns mjuk eller soft.
Nej.
Utan det är den här som gäller.
Jag tror det också.
Om man ska leva i Eldorado-land.
Ja.
Och det ska man ju.
Och då finns det ett trick faktiskt. Tricket är så här att man istället för att hålla den i hela handen så backar man ut handen, va? Och så håller man den med 2-3 fingrar sådär längst ut i spetsen av handtaget. Och då kan man nämligen inte sätta så stort tryck på tandborsten. Aha, lite tandhygien i hygien idé.
Håller du med om att den ligger bra i handen, den här borsten?
Den är helt okej. Okay. Det måste inte vara superergonomisk för att gå andra använda faktiskt.
Nu har jag bara använt den 2 dagar. Men än så länge så är jag toppnöjd faktiskt. Och just den här medium också. Perfekt lagom hård. Och det skulle jag komma till i den här utläggningen om de här märkesborstarna av till exempel märket Colgate. De är ju väldigt breda också. Så att du vet, de får inte jag inte bakom mina visdomständer och sånt här längst bak, va. Men den här jäveln, den kom ända bak och ända runt.
Schysst.
Så att det är en överraskning.
Jag kan se en bra faktor till här träda in. Och det är att i och med att den är väldigt billig, under 3 kronor styck. Så när den börjar bli lite lagom sliten så där, då är det bara återvinning som gäller. Och det är ju precis så det ska vara. Man ska inte gå med väldigt slitna tandborstar för då förstör man tandkött och sådär, va. Utan det är bort med den när den är. Och den här slänger man ju. Eller återvinner då.
Så den här har man ju råd att slänga en gång i veckan.
Ja, otroligt mycket bättre än att ha en svindyr tandborste som man ska tjäna in och ändå pengar liksom. Det blir ju görlöjligt.
Så det här var ett fynd för 8,90 tycker jag. Håller sig under den här magiska guldkronan i pris.
Jag tror jag ska ringa till tillverkaren och fråga om de har sådana som är mjuka.
Ja. Kanske det?
Ja, det blir nog min uppgift till nästa omgång.
Om vi går vidare med hårdvaran, de hårda varorna som vi har köpt in här till det här första avsnittet av den här podden. Då tyckte jag vi skulle testa plastfolie. Och det är ju ett olidligt spännande ämne.
Jag älskar plastfolie. Det är liksom, nu har jag den här och drar ut den och så, wow.
Märkte du hur lätt det gick?
Väldigt lätt.
Ja, och sen inte så mycket ihopklibbning av papper, lite, men vad fan. Det...
Den är väldigt, väldigt tunn. Mm. Och när man slår in någonting i den så lägger den sig lätt runt. Du vet att det är etenplast, va? Etenplast har en god egenskap, det är oljeprodukt, va? Så det är ju inte bra så sett. Men etenplast avger inte en massa giftiga ämnen så där lätt som en del andra plaster gör. Men jag är alltså, den är lätt att öppna också.
Ja.
Och jag tycker ju inte att plast ska vara sån. Jag tycker den ska vara så där besvärligt klistrig, va?
Du har andra preferenser.
Ja, och den var extremt tunn, alltså. Det har jag nästan knappt upplevt.
Ja, du vet, man får vad man betalar för. Det brukar jag så i den här världen.
Ja, men den är hållbar. Jag kan dra i den utan att den går sönder så där lätt.
Det finns ju olika faktorer som man brukar ta in i beräkningarna när man snackar plastfolie. Och det gör man ju ofta. och det är ju det här med avdragbarhet. Man vill att det ska vara lätt att dra av den. Att det ska gå att riva av lätt från rullen. Och sen får den ej fastna på rullen heller. Så här, den här var lite bångstyrig i början när man skulle få loss den här första biten så man kunde börja köra igång. Nu har jag ju förarbetat den här som du sitter och leker med här i studion. Så att det har vi fuskat lite. Men det var väl den stora utmaningen där, så att säga. Sen vill man också att plastfolien ska ha en god omslutningsbarhet, som du var inne på där. Och sen den fjärde faktorn, det tycker jag är det här att den sitter bra runt tallriken. Att den liksom klistrar sig fast lite på undersidan så här. Det gillar jag. Det är många parametrar.
Hur många av dem löste den? Alltså för dig så löste den ju alla grejerna på en gång.
Nästan. Den är lite tunn så det blir lite det här när man river av en bit som du gjorde här tidigare. Att man får liksom lite den här trasselsudden i handen. Lite på minuskontot. Men jag tycker för 12 spänn, 11,90 kostar den här rullen. Och tycker jag att det är lite wow faktiskt. Det funkar.
Inser du att den är 75 meter lång?
Skulle vi varit nördiga nu så skulle vi varit utomhus och mätt upp den och kollat.
Vi kan springa fram och tillbaka i korridoren.
Nu har vi ju tagit lite från rullen här. En meter har vi minst förbrukat. Så det är bara 74 kvar.
Mm.
Ska vi nöja oss där med plastfoliesnack? Eller har du mer att tillägga?
Det räcker att bli det över.
Du har så goda nördiga kunskaper om allting. Så här, olika plasttyper. Och,
ja, etenplast till exempel.
Fiske hit och dit. Och
men jag är några år och så är jag jävligt nyfiken. Va? Det gör ju att det gärna kommer med diverse konstiga kunskaper.
Jag tror att du som jag gillar att knarka fakta lite grann så här. Att man läser någonting om någonting och så, oj det här var ju intressant. Så läser man lite till så här liksom, och så blir det ännu mer intressant. Och sen så sitter man där och läser en tjock bok plötsligt i det här smala konstiga ämnet. Och tycker det är jätteintressant.
Det ligger någonting i det. Jag har faktiskt Nationalencyklopedin i bokhyllan. Nu används den väldigt sällan för det går mycket fortare att slå upp det. Men det är fantastiskt, den är ju livsfarlig att öppna.
Ja.
För då, så fort man har läst någonting så bredvid så står det ju något intressant. Då blir man inte av med boken liksom.
Ja. Men du hade missat det här med Eldorado vi snackade om inledningsvis.
Mm. Jag har ju hört om Eldorado hela min uppväxt. Men för mig är Eldorado det fantastiska radioprogrammet.
Ja, just det.
Med Kjell Arlinge. Som dog här om månaden bara.
Jag tror att jag, när jag var liten, var intresserad av såna här saker. Expeditioner och sånt här. Jag var väldigt intresserad av gamla Egypten, pyramider och kinesiska muren. Och såna här saker, gamla byggnadsverk. Så att det är nog därför som Eldorado och den gyllene staden etsar sig fast, tror jag.
Mm.
Men det var en parentes. Ska vi återgå till det väsentliga kanske, vårt mattest, våran jakt i lågprisdjungeln. Så att det är. Då har vi betat av allting på vårt kvitto eller våran dagordning för den här första resan.
Men vår expedition fortsätter och vi kommer att tränga djupare in i lågprisdjungeln.
Tack för att du har varit med på jakten på Eldorado med mig och med Mick. Men vår expedition, den fortsätter. Vi hoppas att ni vill fortsätta följa oss i jakten på Eldorado.